that's it. I think that's it. I think I'm going to Istanbul, possibly Ankara.
Tattoo slutar på en tredje plats, bara några poäng bakom segraren Turkiet. Trots att de inte ens ville vara med i Eurovision är Julia och Lena ändå rejält besvikna. Hemma i Ryssland börjar det direkt snackas om att tävlingen är politisk och att det stora landet i öst aldrig skulle tillåtas vinna. Och frågan är om inte förlusten kan ses som början på slutet för Tattoo. Det rullar visserligen på året ut, men i januari 2004, 4,5 år efter att de spelade in den där banbrytande blöta musikvideon, tar det stopp.
P3 Musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.
P3, Sveriges Radio.
Här är Ekot med Tina Flodin. Och först om att journalisten Joakim Medin som greps i Turkiet i torsdags är högsta prioritet för regeringen som nu jobbar mycket intensivt för att få hem honom. Det säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
Det har ju varit i kontakt med både anhöriga och arbetsgivare i Sverige för att få mer information men också ge mer information. Generalkonsulatet i Istanbul håller kontakt både med Joakim Medin och med hans juridiska ombud och har också kontakt med lokala myndigheter. Och nu begär ju också generalkonsulatet att få konsulat tillträde så att man alltså kan besöka Joakim Medin.
Den svenska journalisten greps på flygplatsen i Istanbul i veckan. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling och för att ha förolämpat presidenten, enligt det turkiska presidentkansliet. Men när Maria Malmö Stenegard i veckan träffade den turkiska utrikesministern kom Joakim Medins fall och hur viktigt det är för regeringen att tas upp, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter här Ellen Rosqvist. En man i 30-årsåldern som hittades skadad i Norrköping tidigare idag har dött, det meddelar polisen. Det var för några timmar sedan som polisen fick in ett larm och därefter hittade mannen som fördes till sjukhus med ambulans. Ingen har gripits. Platsen är avspärrad och polisen hör nu vittnen och händelsen utreds som mord. SMHI har utfärdat en varning för gräsbränder från imorgon för stora delar av landet. Framförallt är risken för gräsbränder stor i snöfria områden som Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland. Enligt SMHI så är ett högtryck på väg in och det kommer att bli uppemot 20 grader i syd- och mellansverige i mitten av veckan. Skådespelaren Richard Chamberlain är död. Här hör vi signaturmelodin från tv-serien Törnfåglarna, en stor och populär serie från 80-talet. Och huvudrollen den spelades av Richard Chamberlain. Han hade också huvudrollen som John Blackthorpe i serien Shogun. Han gick bort igår, skriver Variety. Richard Chamberlain blev 90 år.
Fortsätter P3 Musikdokumentär.
From Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina.
Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Tattoo. Den ryska lesbiska parentesen. Jag heter Joanna Korbutjak. Lena och Julia kollar rastlöst på klockan. De sitter återigen och väntar på att Ivan Chapovalov ska dyka upp i studion. En studio som mer och mer börjar likna en knarkarkvart.
Ты заходишь записывать песни, а там сидит 30 человек, тебе неизвестных, один в углу, второй чуть ли не окна в окно свешивает, третий там шприцы достает из сумки.
För Xenia Sabchak berättar Julia senare att det kunde sitta folk i hörnen och injicera droger. Personer de aldrig sett för, men som säger att de är vänner till Ivan.
Ваня, который приезжает не к шести вечера, как мы договорились, а к девяти.
Planen är att deras andra album ska släppas om mindre än 2 månader. Men Julia och Lena förstår att det aldrig kommer bli klart i den här takten. Ivan verkar ha spårat ur totalt och tjejerna känner därför att de inte har något val.
De bryter ju med Chapovalov 2004 efter att de har haft en lång period av konflikter och oenigheter med honom.
Я его уважаю как человека за то, что он сделал, понимаешь? Но не каждый смог бы это сделать.
Lena sitter vid sitt köksbord och konstaterar uppgivet att hon respekterar Ivan för allt han skapat, men att hon nu är besviken på honom.
Но я не уважаю то, что сейчас с ним происходит. Я в нём разочаровалась.
Samtidigt som 19-åringarna klipper banden till Ivan filmas reality-serien Tattoo på Nibesny, där deras frustration fångas i realtid.
Другой там перепоёт, там кто-то споёт там, знаешь. И вот это абсолютно как бы я больше не буду орать, я сказала, как бы я.
Sittandes i en bil frågar sig Julia varför hon ska fortsätta förstöra sin röst för någon som snart kommer att hitta en ny artist och satsa på. Med en blandning av sorg och ilska slår hon fast att Ivan snart inte ens kommer komma ihåg hennes namn.
И что, Ваня-то будет до жопы, понимаешь? Ваня сделает там другой проект или еще чем сделает. А про меня он даже, как и про Беату, знаешь, и не вспомнит. Ну, позвонит там, спросит, как дела. Там, да, ничего, нормально. Захочешь, выздороветь, выздоровешь. Не захочешь, не выздоровешь, как он обычно говорит. Хочешь, делай, хочешь, нет. Не хочешь, не ори, хочешь, ори.
För första gången någonsin är det nu Julia och Lena som håller i tömmarna. Och till en början känns friheten berusande.
Och då fick de ju möjlighet att utforska mer fritt vart de ville gå. Men det ledde ju också till oenigheter kring musikaliska val och riktningar för båda två. För de var båda starka personlighetstyper och väldigt olika. Förut så var det liksom de mot honom och nu var det, okej, nu är de mot varandra istället.
Thank you.
ladies and gentlemen, Tattoo!
Mycket är sig likt när Tattoo hösten 2005 släpper sitt andra album, Dangerous and Moving, och singeln All About Us. I september gästar de den brittiska talkshowen The Frank Skinner Show.
Welcome.
Thank you.
Thank you.
You look lovely.
Thank you.
Now, do I have to speak slow?
I don't think so.
I can speak fast.
Julias svarta hår har vuxit ut till en rak page. Och Lenas röda lockar är utsläppta.
I don't know if this is a sensitive area, but I absolutely understood 2 years ago that you were like a lesbian group.
No, we were like really good friends.
Yeah, but not.
En av konsekvenserna av att de brutit med Ivan är att den lesbiska imagen nu är borta. Vilket understryks av att Julia hunnit få en dotter med sin ex-pojkvän.
You have a baby now.
Yeah.
Which is a big change. How did that happen? So you have a boyfriend?
Yeah.
Det var ju först när de bröt med Shapovalov som de kunde komma ut och säga att allting var bara en gimmick. Det var inte sant. Han målade upp en bild av oss som egentligen inte stämde med vilka vi är.
Charlotte kan inte påstå att hon blir förvånad, men hon reagerar ändå starkt.
Jag visste det nog alltid, men den här första liksom genuina kyssen i All the Things She Said-videon satt fast i mitt minne. Och någonstans kändes det ändå som om den hade varit äkta. Det hade varit så viktiga liksom för mig som tonåring, så det kändes nästan som ett svek när det visade sig att allt bara var fejk.
Singen All About Us blir en hit, men Tattoo lyckas inte nå upp till sina tidigare framgångar.
Det saknas den här farliga nerven i musiken.
Sveriges Radios Fredrik Wadström igen.
Och antingen vet de inte hur de ska hitta den, eller också vill de inte ha den. De vill vara bara ett stort allmänt popband, men då blir de också mer ointressanta. Den här riktiga håsen är ju förbi.
Under åren som följer kämpar Tattoo på. Julias röstproblem fortsätter och hon får dessutom sitt andra barn. Då och då ryktas det att gruppen ska splittras. Men hösten 2008 släpper de sitt tredje album, som på engelska kommer få titeln Waste Management. Körnaja, helaja, разные, волосы я хочу. Samma år motbevisas dessutom teorin att Ryssland aldrig skulle kunna vinna Eurovision Song Contest. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. När tävlingen året därpå går av stapeln på Olympiastadion i Moskva, slår den ryska statstelevisionen på stort.
Och då är ett av huvudnumren under semifinalerna och finalen är att Tattoo dyker upp ihop med Röda armékören och folkmusiker och andra.
Lenas långa röda hår är uppsatt i två barnsliga råttsvansar. Och Julia ser ut som att hon glömt kjolen, där hon kliver ut på scen i en vit blus och svarta hotpants.
Och då så spelar man då Not Gonna Get Us. Men då har ju också tiden ändrats. Det som 2001-2002 var ett utmanande popkoncept med två unga tjejer mot världen som kunde stå och kyssa sin popvideo eller fly ut på tundra med en stulen lastbil och liksom vara farliga och rebellerna. Nu står de ihop med Röda armékören och representerar liksom den ryska mainstreamkulturen.
Med på scen finns även en chockrosa stridsvagn.
Det är bara en kuliss, alltså det är bara en rekvisita, det är ingen riktig stridsvagn. Men hela det här med det militära Ryssland och sen texten ni kommer aldrig att komma ikapp oss, ni kommer aldrig att fånga oss, har ju någonting lite så här obehagligt, imperialistiskt, hotfullt över sig.
Att det är just Not Gonna Get Us och inte den största hitten All The Things She Said som de kör är långt ifrån en tillfällighet.
Och det är ju i det läget, 2009, otänkbart att det skulle kunna vara Yasasla Soma, All The Things She Said, alltså den första låten med den lesbiska kärlekshistorien, är nu omöjlig att tänka sig i en rysk Eurovision-final i Moskva för att det är alldeles för kontroversiellt.
Situationen för hbtq-personer har försämrats rejält i Ryssland. Fredrik Wadström, som vid den här tiden är Sveriges radios korrespondent i Moskva, minns att hans rapportering under Eurovision-veckan till stor del handlar om hur den ryska polisen med våld slår ner på hbtq-manifestationer.
Hbtq-rörelsen ville i detta homofoba klimat manifestera att Eurovision handlar om allas lika värde och allas rättigheter och så. Och Moskva-polisen hade bestämt sig för att det skulle absolut inte få hända. Det var det Moskva som Tattoo uppträdde i under Eurovision.
Framträdandet blir också det sista duon gör innan de splittras. 10 år efter att de som 14-åringar rekryterades till Tattoo har Julia och Lena nu fått nog av varandra. Till fansens stora sorg tycks kapitlet om Rysslands mest framgångsrika musikexport någonsin nu vara avslutat. Every night, we're all alone every night. My only hope is a light that's shining from inside you. 'Cause you believe in what we are, you believe in what will be, give me strength so I can stand beside you. No truth to confirm, no lies to deny, too hopeless to care, we're too scared to cry. Den gigantiska stadion i Sochi är fylld med folk från hela världen. Det är OS-invigning i februari 2014 och den ryske presidenten har beställt en spektakulär show.
Och då kallar man in Tattoo, för det är ju en av de få saker som världen känner till om Rysslands moderna populärkultur.
Det har gått 5 år sedan Julia och Lena la Tattoo på hyllan för att satsa på sina solokarriärer. satsningar som inte riktigt flugit. När de nu kliver ut i strålkastarnas sken är det återigen Not Gonna Get Us som gäller.
För vid det laget, 2014, då är ju de här väldigt stränga HBTQ-lagarna, som ju sedan dess har blivit ännu strängare, men de är ju redan på plats. Om Eurovision-finalen i Moskva 2009 var liksom ett tecken på att nu hade tattoo blivit något annat, så är ju egentligen vinterspelen i Sochi slutpunkten på något sätt för hela tattoo-eran, även om de sen har gjort enstaka återföreningar. Där står tattoo i det Putin-Rysslands största prestigeprojekt på den glansfulla invigningen och uppträder tillsammans med alla andra godkända och upphöjda artister i det nya Putins Ryssland. Och samtidigt, utanför arenorna, så är det ett konstnärsgäng vid namn Pussy Riot som springer omkring och försöker göra politiska aktioner och blir misshandlade av polisen. Och vi står precis på tröskeln till, även om man inte vet det då, till Rysslands ockupation av Krimhalvön i Ukraina och kriget i östra Ukraina som Ryssland startar samma år. Och bara i princip veckor senare bara. Men där står Tattoo på scenen som en representant för detta nya repressiva Putin-system. Eller åtminstone som några som legitimerade.
De fans som känner sig besvikna över Tattoos utveckling kommer snart att få en ännu värre kalldusch. Hösten 2014 gästar Julia Volkova det ukrainska lekprogrammet Lögndetektorn. Och där får hon frågan om hon skulle fördöma sin son om han visade sig vara gay.
Вы будете осуждать сына, если он отдаст предпочтение нетрадиционным сексуальным отношениям.
Efter några sekunders tystnad nickar hon.
Да.
Julia säger att en man ska vara en man, hänvisar till Gud och slår fast att en man inte har någon rätt att vara bög. Trots att historien om Tattoo slutar som den gör, så händer det att det gamla fanet Charlotte Nordin Sundberg fortfarande spelar deras låtar när hon är ute och DJar på queerklubbar.
Idag så kan jag liksom se på Tattoo att de var som en produkt, men med hjärta och med mycket mod, som ändå utmanade normer och satte fokus på frågor kring sexualitet och identitet som ingen vågat göra förut på samma sätt.
Och Charlotte menar att Tattoos positiva påverkan i början av 00-talet inte nog kan understrykas.
De har ju verkligen påverkat massor av fans och unga människor vad gäller hbtq-rättigheter och att vara sig själva liksom. Så att det är ju ett fantastiskt legacy som jag känner definitivt lever vidare med mig också. Och jag ser tillbaka på dem med mycket nostalgi och kärlek. Och de på något sätt höll mig i handen när jag kom ut. Och var med och liksom hjälpte till i komma ut-processen.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Tattoo. Av och med mig, Joanna Korbutjak. Dokumentären är gjord i början av 2025 och producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Lars Truedsson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.
P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
Det här är Paradiso. Med mig, Ahmet Järnman. Dig, Måns Sedén. Hallå, hallå. Kajsa Ederyd.
Hej.
Och så har vi en gäst med oss idag. Välkommen Fredrik Wikingsson.
Tack så jättemycket.
Idag om att fasta. Är att avstå från näring och energi nyckeln till ett hälsosamt liv? Vi är ju mitt i fastatiden nu och det snackas en hel del om periodisk fasta som jag antar är lite annorlunda från den religiösa fastan. Men Fredrik, du har fastat och det är därför du är här. Kan du berätta varför du gjorde det?
Jag har väl alltid i livet ändå varit intresserad av såna här punktinsatser som kan få en att må bättre. Jag provade på att inte äta någonting på 72 timmar, bara dricka vatten, och försökte kombinera det med en period när jag hade saker att distrahera mig med, det vill säga en intensiv jobbperiod.
Här är väl inte helt otippade frågor, eller?
Vem är det som formulerar den här frågan?
Det som jag framförallt var intresserad av där var ju teorin om att om du berövar dig själv lite energi så kommer kroppen då att fokusera, att rensa upp och städa upp bland skiten och slaggprodukterna på något sätt.
Men hur påverkar den här fastan ditt liv då? Alltså när...
Jag valde att göra den när jag hade som mest att göra för att jag inte skulle bli galen, tror jag. Så vi spelade in vårt tv-program Alla mot alla då, och då gör vi 4 program per dag. Så det var ju enormt, man hade mycket att tänka på. Det är lätt att nästan neurotiskt känner jag har ingen skärpa idag, för jag vet ju att jag inte har ätit. Det var lite svajigt i, man vill inte sitta där och säga om samma manus 19 gånger och så får man höra i snäckan av en syrlig producent:
kanske ska jag äta?
Men är det också så att du har lite av en superkraft i att kunna dölja dina plågor? För det slogs ändå av, alltså, när jag tänker på min upplevelse av fasta och när jag tänker på dig i studion som dessutom spelar in 4 program, att du verkar ändå ganska väl funktionerande. Men sen vet jag också att du är ganska samlad och att du bevarar mycket smärta på insidan. Tror du att...
Men jag vet inte, jag tror att man kan inte både fasta relativt publikt då, eftersom alla på redaktionen visste det, och samtidigt hålla på och gnälla om det. Man får välja väg på något sätt. För att så här, det är tråkigt nog att du fastar, din jävel. Ät inte upp syre genom att prata om det också. Man får bara försöka se sig själv utifrån lite.
Men det är ju ganska extremt ändå, får man väl säga, det här med bara vatten på 3 dygn. Varför valde du just den fastan?
Ja, men det kanske var för att ska man göra det någon gång så kan det vara värt att gå all in kanske. Det är segt så här att göra, jag tror att det här var 72 timmar eller vad det var. Om någon då skulle säga, kör du 72 timmar, då är det ingen poäng. Då hade du behövt köra 78. Alltså det är liksom någonting med det där, så det är bättre att ta i ordentligt om man nu ändå ska plåga sig. Sen, det är klart att det inte finns några liksom linjer i sanden kring att det är meningslöst om du gör under 60 eller vad det nu är. Jag behöver bara en regel. Det var gött att ställa in ett larm på telefonen, nedräkning 72 timmar, så varje gång man tittar, okej, 49 timmar kvar, snart är det natt, får jag sova.
Satte du ett larm?
Ja.
Så räknade ner.
Och sen när det plingade så hade jag en liten godisbit som jag stoppade in i käften.
Vad för godis var det?
Ja, får man säga det här ens? Ja. Det får man väl inte.
Vi kan klippa på.
Liten sån här, en chokladbit med lite flytande kola i, som jag tycker är väldigt mycket om då. Och när den kom in i käften var det liksom helt otroligt. Det säger många som gör det här, det är ju, förekommer ju debatter då, vad stoppar man i käften först? Jag menar, man kan ta en buljongtärning, men det är ju inte kul. Man vill ju ändå säga, okej, om det nu är så att det första man stoppar in i käften efter 72 timmar får en förhöjd effekt, då vill man ju ha en story där. Och en buljongtärning är inte mycket till en story. Men jag såg att Måns la ut på Instagram någon jävla buljongtärning. Jag tänkte, är han galen? Ta ett geléhallon eller någonting.
Fy fan.
Men kan vi bara lägga ut grunden här för vad förespråkarna, inklusive du Fredrik, menar att den här fastan ska vara bra för?
Hjälpa till att hålla vikten.
Ökad produktion av tillväxthormon har jag varit lite nyfiken på.
Balansera blodsockernivåerna.
Får jag bara fråga, tillväxthormon? Vad är tillväxthormon för en vuxen människa? Vad är det? Men jag vet inte vad det är.
Vi vänder oss till vetenskapen. Kajsa Ederyd.
Vet du, jag pratade ju med Kerstin.
Hej, det är Kerstin.
Hej Kerstin. Jag pratade med Kerstin Brismar som är seniorforskare på Karolinska institutet. Och hon är också expert på hormoner och hon forskar, hennes patienter är främst diabetiker och sådär. Men hon är ju en förespråkare för fasta.
Du vet, om vi ser biologiskt sett så är vi skapta för att fasta.
Men Kerstin säger att fasta kan inte bidra till att nivåerna av tillväxthormoner ökar. tyvärr.
Nej, okay.
Måns.
Okay. Ja, det var ju tråkigt att höra.
Men vänta nu, varför är det tråkigt att höra? Jag förstår fortfarande inte vad tillväxthormon är. Om man är 9 och känner, hoppas jag blir lika lång som Janne som går i min parallellklass.
Jaha, nu förstår jag vad du menar. Alltså, det är inte tillväxthormon alltså, som att du blir längre.
Nej,
det är,
alltså,
det är tillväxthormon, muskulaturen.
Ja, muskulatur, okej. Okay.
Ja, det har med musklerna att göra.
Ja, då fattar jag.
Och Måns hoppades ju att hans fasta period skulle leda till att
bulk.
Hans liksom, muskler magiskt sett skulle börja.
Ja, herregud. Önsketänkandets önsketänkande. Vad är det som händer? Okay.
Nej, men det ska öka proteinsyntesen och muskelmassan.
Ja, okej. Okay. Ja.
Mental klarhet. Stimulera stamcellerna. Förnya cellerna. Ordna psykiska hälsan.
Ordna psykiska hälsan, den är väl alla nyfiken på.
Måns, berätta, vilken variant av fasta körde du på?
Ja, men jag körde ju på den här hardcore-varianten då som jag vet att du gjorde. Jag tänkte att om jag ändå ska göra det här så tänkte jag kan löpa linan ut. Så att jag åt inte på 72 timmar och jag drack bara vatten och bubbelvatten. Jag drack även lite te för att det ska liksom inte kicka igång någon sorts insulinprocess.
Men får jag fråga, kaffe och te, är det skillnad på det?
Kerstin var så här, hon tycker att man kan både dricka te och kaffe och vatten när man kör en sån fasta som ni har gjort.
Man ska dricka mycket vatten, det är viktigt.
Mitt första symptom jag fick var ganska mycket ångest. Alltså jag kände att jag började få ganska hög puls typ inne på dag ett redan. Ja. Och jag kan få lite ångest av kaffe som det är.
Ja,
alltså att hjärtat börjar slå och då tror min kropp att nu får du en panikångestattack. Så att jag undvek faktiskt kaffe av den anledningen.
Kan vi bara landa i de här vetenskapliga
Jag ska försöka. Jag ska aspekterna här. Försöka göra
Kerstin.
Vad finns det för fördelar och nackdelar enligt vetenskapen?
Kerstin var så här, hon tycker att man borde göra det hon kallar för en dygnsfasta. Som är en form av periodisk fasta. Och det är att man ska inte äta någonting på 12 timmar.
Alltså alla människor, alla ska fasta 12 timmar om dagen. Okay. Med dygn, anser jag. Utom om, klart, om man är sjuk eller ett barn behöver äta oftare, det vet vi.
Alltså regelbundet?
Ja, varje dag.
Varje dag?
Varje dag. Ja. Och hon menar på, hon bara, det finns ju vissa som är lite extrema som säger att enda anledningen till att vi sover det är för att vi ska fasta. Mm. Och att det liksom är väldigt biologiskt inprintat i oss att vi fastar. Breakfast, känner ni igen?
Mind blown!
Verkligen.
Men då, vadå menar du, så att om man skiter i frukost då efterlever man det här?
Det trodde jag, för jag har skitit i frukost i många år. Mm. Alltså sen första gången jag hörde om periodiskt fasta. Men Kerstin säger att man måste äta frukost. Hon menar på att allting som man äter efter 19:30, och det kan vara att du dricker en öl, alltså käka lite snacks.
Attans.
Ett glas vin. Alltså kalorierna du tar in efter 19:30, de förbränns inte.
Allt jag stoppar i mig efter klockan 19:30 ungefär, det samlas i fettväven. Det kan jag inte förbränna helt enkelt.
Så hon var så, det är mitt nummer ett hälsotips. Se till att inte äta någonting så att du får en 12 timmars fasta, men frukosten måste du ha för att få igång ämnesomsättningen.
Jag mobbar ju Filip när vi gjorde det här samtidigt, för han tycker ju i sig så mycket piller på morgonen. Så ja, redan där får han ju i sig grejer. Ja. Men piller kanske ändå, antidepp och sånt räknas inte, eller?
Alltså, är det kalorier i det?
Alla kalorier innebär att man bryter fastan så.
Inte vet jag, men det är inte bara kalorier det handlar om, känns det som.
Nej, men jo, för det handlar ju lite om kalorier ändå. Alltså att du ska reducera dem. Mm. Och om man ska gå på en hardcore-fasta där man kör noll kalorier, då är ju pillerna kanske... Jag vet inte
det kanske inte svin mycket hans piller, jag vet inte. Men snus kör det här ju konsekvent.
Ja.
Det känns ändå som lite fusk.
Ja, det håller jag med om.
Men det är något för munnen.
Det är något för munnen.
Ja. Men vadå, då får ni inte borsta tänderna heller? Eller?
Jag träffade en alkoholist en gång som sa att det enda näringen du behöver är ett sexpack långburkar och en hel grillad kyckling per dag.
Goals.
Men Måns, om vi går tillbaka till din research.
Ja.
Vad hoppades du skulle hända?
Alltså, framförallt för mig så är det ju så här att jag verkligen, verkligen hoppas på det här med mental klarhet. För varje dag för mig är en liten utmaning mot förvirringen, ängsligheten och mental frånvaro. Alltså, sen jag vaknar så är jag alltid så här, det är som att alla tankar kommer som en svärm som jag inte riktigt vet hur jag ska sortera. Så att det framförallt är liksom hoppades på är fokus. Och sen i förlängningen hoppas på att det här ska ge någon sorts lugn då, och ytterligare ett steg, kanske lite mer självförtroende. Mm. Så att jag väljer att slå på stora tumman här, att det du hoppas på är att få bättre självförtroende av den här 3 dagars fastan.
Hörde du av dig till Fredrik för att be om lite tips?
Alltså jag frågade ju faktiskt innan, har du något tips? Då sa du, drick vatten med salt, punkt.
Ja, men jag fick väldigt ont i huvudet under de här dagarna för att man får ju saltbrist. Och då var det någon som hade sagt, ja men ta en halv tesked salt i lite vatten. Så det är inte att fuska, men då slipper du ont i huvudet. Så det gjorde ju jag då. Mm.
Funkade det?
Det funkade nog.
Funkar det för dig?
Ja, men det funkar för mig också. Och jag tänker att så här, alltså, min första tanke med det är ju att det känns ju som att man blir mer uttorkad när man blandar i salt i vattnet på något sätt. Men samtidigt så här, man äter ju ingenting så man får inte i sig någon salt.
Det är också någonting med att när man häller i salt i vatten och rör om så får att det för första gången i livet känns festligt typ. Ja.
Your dream will get you a Porsche. Who says that life is not bad? Who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the mind?
Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
Men Måns, du tränar ju en hel del vanligtvis. Hur ser en vanlig matdag ut för dig?
Alltså jag är ju framförallt intresserad av träningen och mindre intresserad av kosten.
Mm. Men gick du inte till gymmet eller?
Det gjorde jag inte, för jag har hört att det ska man absolut inte göra. Alltså vi har ju en gemensam vän och kollega, Noel Schultz, som gjorde också en sån här 3 dagars fasta. Han tränade dag 1 och sen så kunde han inte göra någonting förutom att sitta på fåtölj i 3 dygn. Alltså han kunde inte röra sig. När jag är på min deff-period, då tänker jag typ bara kalorier in, kalorier ut. Men de kalorierna kan komma från lite var som helst. Men annars så här, när jag äter är på min bulk-period, så äter jag extremt mycket. Jag äter kanske 3000 kalorier per dag.
Och är bulk och deff samma sak?
Nej, det är bara andras motsatser.
Ja, det är det. Okej. Okay,
så bulk är det frossiga och deff är det återhållsamma, kan man säga.
Precis, och då ska man få deff, det är för att få definierade muskler.
Ja.
Men deff är ju det manliga ordet för att vara ätstörd.
Ja, men det är det kanske. Jag har i och för sig alltid tänkt att jag har en pragmatisk inställning till maten. Alltså, det är inte så känslomässigt anknutet, utan jag är så här, jag stoppar in det här, jag får ut det här. Men det kanske är en form av ätstördhet, jag vet inte.
Ja, men jag tycker också att det är en kulturellt accepterad ätstördhet. Att killar kan vara så här, jag deffar så att jag kan inte äta den här bullen. Mm. Men en tjej skulle ju aldrig kunna säga så här, nej, jag vill inte ha en bulle idag.
Jag upplever som att det har avstigmatiserats, så att säga, rakt ut. Nej, jag kan inte, jag bantar. Ja. Att det nästan är lite kul att säga idag. Men alltså, på 90-talet, alltså, när jag liksom var 25 typ så här, då skulle man aldrig säga det. För det var liksom, banta var sånt som liksom tanter gjorde på 60-talet typ. Det var ett sånt gammalt ord. Det känns som att det finns en retrovurm för att bara, nej, jag bantar.
Jag har inte hört det alls.
Alltså.
Jag tycker folk frågar det rätt ut också, bantar du?
Ja.
Men svarar folk ärligt för det någonsin? Är det inte en liten så...
Men får jag slänga in en liten nyans? Alltså, säger inte folk det med liksom, ett ironiskt skimmer?
Vet du vad det är?
Alltså,
det är framförallt är det bögarna som säger det. De gillar att säga det, för de kan, liksom ha, liksom, jag kallar det för, med mina bögvänner, kallar jag det för bögmandatet.
Just det.
Att det finns vissa grejer som bögar bara slänger ur sig, och då är det med, det är bara kul när de säger det. Jag förstår att det är ovanligare, tror jag, att exempelvis straighta kvinnor säger det.
Alltså jag tror inte någon tjej skulle säga det. Man skulle nog kunna säga att man kör periodisk fasta.
Jag tror att bögarna går i bräschen för mycket, så att det, om 10 år så är det här helt avstigmatiserat.
Ja.
Hoppas det.
Det är framtiden. Banta.
Bring back banta.
Men Måns, tillbaka till din resa. Ta oss till dag ett.
Alltså jag var ganska duktig. Jag åt ju väldigt så här... duktigt mål dagen innan. Jag åt ett stort mål med typ quinoa, lax och bara så här långsamma kolhydrater, mycket protein och bra fetter. För jag tänkte att nu ska jag verkligen göra det här, alltså på rätt sätt. Jag iklädde mig en roll, kan man säga, att nu är jag den nyttiga mannen.
Vi får se hur bra det hjälper. Jag har inte så jättehöga förhoppningar på att det kommer gå jätterätt, men vi får se.
Från och med kvällen dag ett var hungersnivån ganska konstant. Och jag stöter på liksom det första, alltså det första problemet är ju det här du pratade lite om innan, att det är svårt, man har ingenting att hänga upp sin dag på. Nej. Typ, och man har lite den vetskapen att så här, alltså vad fan, vad är det, vad människa ens? Alltså nu ska jag inte äta på 72 dagar.
Nej, jag håller med.
Och vad...
72 dagar?
72 timmar. Och vad fan, alltså vad ska jag då göra? Och det är inte så här, det är inte bara ätandet som försvinner naturligtvis, det är även drickandet. Och med drickandet även kanske sällskapet.
Umgänget,
typ. Umgänget, så att det är så här bara, vad fan ska jag göra liksom? Men sen efter dag ett så var det liksom... förhållandevis skulle jag säga ganska jämna plågor. Alltså jag mådde konstant väldigt dåligt och var väldigt uttråkad.
Sov du sämre?
Det var en ganska jobbig natt. Alltså jag var liksom kunde verkligen inte finna någon ro och kände att jag typ hade puls.
Absolut största utmaning var nätterna. Och det började första natten. Det skulle jag säga var väl det som blev konsekvent värre och värre, att jag sov sämre och sämre och kände mig liksom lite sjukare och sjukare.
Jag drömde väldigt mycket mardrömmar, att det var liksom som om jag hade feber.
Jag kände så här, fan, jag håller på att bli galen. Jag trodde att det var folk i sovrummet, alltså jag fick så här sömnparalys. det var inte kul. Och sen så blir man ju också så lite så här, alltså när man är så hungrig så är man ju också ganska skör, känns som. Alltså man börjar så här, fan, kommer det här förstöra effekterna för hela fastan nu? Att jag sover dåligt? Är allting waste typ?
Jag fick sparken. Jag vet inte om det hade det med fastan att göra, men det är liksom, ja.
Men det låter ju som att du tänkte väldigt mycket på din fasta då.
Men det tror mig, det gör alla. Ja. Det gör man. Men alltså, det är lätt att sitta här och bara säga, det känns som att det här upptog lika så mycket av ditt medvetande. Jo, det gör det. Det gör det jättemycket. Men jag, det kan vara så. Jag sover ibland på benzo när jag har stressiga perioder. Och gud vet om jag fuskade då och ändå tänkte så här, det enda lilla, och de är så jävla små. Så det kan, jag minns faktiskt inte. För att kombinera 4 program per dag, sova piss och inte äta någonting, det hade jag inte klarat psykiskt, tror jag. Så jag kanske tog benzo för att sova på det.
Ja.
Och då på fastande mage dessutom. Ja. Dröm! Och man får utskrivet.
Halvvägs in i resan då. Hur var dag två?
Då börjar man känna att, alltså, metalliska smaken som man pratar om när man går in i ketos.
Kerstin sa till mig att det tar ungefär 36 timmar att hamna i ketos.
Känner du också det? Att man smakar lite aluminium?
Det tycker jag var härligt. Nu händer det grejer. Ja, men man vill ändå få lite kvitton på att det är någonting. Så jag suktar efter den här metalliska... Ja.
Fredrik, hamnade du i ketos?
Ja, men är det så binärt då?
Acetonsmaken till
exempel.
Ja,
lite så
dit.
Kanske. Och att min fru är snabb att påpeka om jag liksom inte äter på 4 timmar nu. Eller någon som inte äter på ett tag. Alltså i vanliga livet. Så för att man då liksom luktar... Ja. Så,
vadå, i vanliga livet du kan inte lukta illa för att du inte ätit på ett tag?
Alltså, det kan nog verkligen vara. Är det någon som inte har ätit på ett tag? Det betyder du stinker ur käften.
Gud, vad sträng.
Ja, men vi har varit gifta länge. Vänt, tro mig, det kommer. Men så att det är liksom... Mina döttrar ska haka på det. Så så då får man gå och riva åt sig lite jordnötter och bara liksom. Men så att jag kan bara föreställa mig att det som är bra med min fasta, jag kom ju hem vid 23:30 på kvällarna. Då hade alla gått och lagt sig. Mm. Och sen upp då, ja,
vi hem benzo.
Precis, hem benzo och sova. Ja. Nej, men jag tror väl att jag hamnade citat i ketos, men om man lyssnar på det här och tänker att det är så här som en on-knapp som slås på, att det blir rött plötsligt någonstans. Mm. Jag har inget tydligt minne av det.
Nej. Men var det det du var ute efter främst, nej, alltså fettförbränning?
Nej, men jag hade nog inga liksom tydliga, alltså, jag är mer irrationell än du tror. Alltså, nu testar vi det här då. Ja. Så det fanns ingen checklista alls, men däremot har man ju alltid den där grejen, jag vill inte göra det här i onödan nu. Mm. Så alla symptom som tyder på att nu har kroppen gått in i ett nytt stad, vad det nu är, det välkomnar man ju då. Mm.
Blev din tjej äcklad av dig när du började lukta illa?
Alltså, jag tror att hon, alltså jag tänkte faktiskt på det någon gång när jag kände så här, borde jag gått så här nära nu? Men det var ingenting hon vädrade i alla fall.
Nej. Men ville ni fortsätta?
Men det ska mycket till. Det är så när man tränar typ, och sen så här, nu ska jag springa 12 minuter. Och sen har man sprungit 12 minuter. Mm. Då är det vissa som är bra, fan jag kör 10 minuter till. Mm. Jag är så bra på att nej, jag är verkligen helt slut nu. Det går inte.
Ja, men verkligen.
Så kände jag kring det här också, att jag, men så här, om ens impulsen kommer, ska jag ta en, nej men det går. Nej, jag är så färdig nu.
Det är en helt orelaterad fråga. Påverkar det här en sexlust?
Ja. Det skulle jag säga.
Upp eller ner?
Upp eller ner?
Helt orelaterat. Jag är inte upp.
Nej. Alltså, jag vet inte. Det kan väl påverka partnern sexlust också, om man stinker aceton.
Stinker aceton och är arg och otrevlig. men nej, alltså, det var ingenting jag tänkte på. Men, alltså, som vi var inne på innan, det är svårt att liksom tänka på. Man tänker ju mest på en grej, och det är liksom att överleva.
Men jag, när jag 5-2 minns jag det tydligare än när jag hade min 3-dygnsfasta. Att jag kunde ibland, när jag blev så här hungrig, när hungern gick över, att det inträdde något lite djuriskt igen. Ja. Det vill säga att nu känner jag mig mer så här, du vet, någonting. Så det skulle ju teorin kunna translata in to kåthet, kanske. Jag är som ett, ja, du vet, grotta.
Mm. Ja, men alltså, en dag efter fastan, min bästa stund liksom var när jag hade ätit det här. Den här liksom...
Var ska det här leda nu? Hur grafiskt ska det här bli? Min bästa stund. Helvete, okej, go.
Nej, men jag kände liksom, då mådde jag verkligen, verkligen bra. Alltså en dag efter fastan, då kände jag mig klar, jag kände mig glad, och jag
då
kände mig...
Då satt du också på din stol, bakåtlutad, och bara, jag känner mig så lin.
Oj.
På bröstkorgen.
Ja, oj.
Lite kåt.
Kåt på sig själv, ja.
Det finns ett Nobelpris
inblandat här.
Nobelpris inblandat. Det finns två Nobelpris inblandade här. Ett Nobelpris från 2017. Mm. Så där upptäckten var hur våra celler fungerar i relation till den cirkadiska rytmen.
Och det här är liksom ett sätt att hålla cellerna unga, friska.
Egentligen då ska man skippa och äta när det är... Man ska äta när det är ljust.
Exakt. Mm.
Och när om solen går ner vid 5-6, vad det nu är, ja, sen sommaren ska vi inte ens tänka på. Men ja, då, det är därför man inte ska äta middag då.
Ja, men precis. För hon pratade om de här blåzonerna som dyker upp ständigt jämt. Mm. Och det man har sett där är att blåzonerna ligger där det finns 12 timmar dag, 12 timmar natt. Och de brukar oftast förhålla sig då i sitt matintag efter de här 12 timmarna på dagen. Mm. Och det finns en koppling då till att de lever lite längre på grund av att de har den här 12 timmars fastan. Mm. Och sen så finns det ett annat Nobelpris från 2016. Ja. Med en japansk man som har upptäckt hur autofagi funkar. Och det är cellrensningen. Det, när vi inte äter så hamnar cellerna i ett tillstånd där de börjar rensa ut slaggprodukter.
För att om man inte kan göra det här, om inte cellerna får tid att göra det här, då har de inte tid med att rensa och städa upp det hela. Mm.
För jag gick ju in i det här med att vara så här, allting handlar väl bara om så här, hur många kalorier man äter på en vecka. Mm. Och sen kan du äta dem när som helst. Mm. Men den senaste forskningen visar att det spelar roll jättemycket vilken tid på dygnet du äter.
Kajsa, finns det några risker med att fasta?
Mm, om du är underviktig så ska du inte göra det alls.
Nej. Såklart. Är det den enda risken?
Men man ska väl ändå säga att fasta inte är för alla och att det är ganska individuellt om det funkar eller om man mår bra av det. Man ska ju inte göra det om man är underviktig, om man är barn, om man har några sjukdomar.
Undrar man är sen på att köra bil och sånt. Jag tänker om man ska köra bil långt och samtidigt vet så här, nu ska jag sitta i bilen i 9 timmar.
Alltså typ om man fick reda på att ens pilot är i dag 3 av en fasta. Hade man känt sig trygg då?
Tänk han säger välkommen ombord. Nu jag är jättelycklig. Min fasta går i mål här om några timmar. Jag har inte ätit på 72 timmar. Vilken orolig stämning.
Ja, verkligen.
Men också lite hangry.
Ja, verkligen.
Fågeljävel. Måns där, min kollega som håller på. Han är ju en gymkille. Han gymmar 5 dagar i veckan. Och han har om du som tränar regelbundet inte gör det under fastan och hamnar i ketos, då är risken att du går in på dina proteiner och att du bryter ner dina muskler.
Ja, men precis. Och det var väl, den vetskapen hade jag ändå lite när jag gick in i det här. Alltså, det var därför jag ansträngde mig för att inte använda mina muskler.
Man är van att gymma. Det fryser ett massa ämnen från musklerna.
Kerstin sa till mig att om du inte tränar och brukar göra det, så finns det ju en risk att du blir ledsen och mår dåligt psykiskt. Mm, så han borde egentligen träna under tiden han fastar.
Jaha.
Ja, det skulle vara bättre för honom.
Men säg det till Noel Schultz.
Ja, verkligen.
Noel Schultz borde också ha tränat.
Men han gjorde ju det, han höll på att dö.
Ja,
upp igen Noel, sitt inte där.
Han kanske tränade fel.
Ja, verkligen.
Men ska du göra det här igen?
Jag tänker att vi får väl se lite. Alltså, om jag känner typ nästa vecka när det gått lite längre tid och jag känner att okej, men när jag kan fastställa att det här faktiskt har gett effekt, då kommer jag nog göra det igen. Men kanske då att jag gör det på en arbetsdag.
Och liksom. Kanske tränar.
Och kanske tränar,
ja. Ja, men du kan väl träna lite lättare bara.
Testa. Ja. Lite curls for the girls.
Som man säger. Mm. Ja, nej men så att, ja, dörren är inte helt stängd. Men sen, vad fan, det var inte kul alltså. Nej. Det var inte kul att göra det.
Fredrik, kommer du testa det här igen?
Ja, nu har jag aldrig varit så sugen som nu. Jag känner mig jättesugen. Jag funderar på... Jag vill veta, kombinera det med någonting. Det var så bra när vi hade inspelningar. Att göra det med liksom... Vi ska bila ner till Frankrike som det kanske är idiotiskt då. Att vara så dåligt sällskap.
Men hel familj
ska du köra då? Ja, jag ska köra. Det är ofta jag som gör det.
Piloten.
Nej, jag får se. Men innan sommaren vore det ändå gött. Lite och bara känna att fan, jag har det fortfarande. Ja. Det är någonting med... Det ger ju också den här lite som jag säger, mentala påminnelsen om att man inte helt bara utelämnad till... Man är inget barn.
Nej.
Man kan fan, man behöver inte äta glass. Man kan liksom disciplinera sig lite.
Ja.
Men ska ni inte bara köra den här dygnsfastan då? Alltså att ni inte äter efter 19:30, äter regelbundet, inga så här mål emellan och...
Hur ska man kunna dricka mig till sömns varje kväll?
Du har lyssnat på Paradiso med mig, Ahmet Jarraman, Måns Edén, Kajsa Ederyd och Fredrik Wikingsson. Paradiso är en podd från P3 som produceras av Moa Hamner och Kajsa Edel. Klipper gör Moa Hamner. Alla avsnitt av Paradiso finns i appen Sveriges Radio Play. Klicka på följ, lägg till i din lista och sätt på pushnotiser så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.
P3, Sveriges Radio.
Den svenska journalisten Joakim Medin, som sitter fängslad i Turkiet sedan 3 dagar tillbaka, har flyttats till högsäkerhetsfängelset Silivri utanför Istanbul. Det säger hans fru till SVT Nyheter. I det fängelset sitter många kända politiska fångar. Där hålls till exempel Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu, som greps i förra veckan anklagad för bland annat korruption. En 22-årig man uppges ha dödats efter att ha deltagit i protesterna mot Hamas i Gaza. Det var i slutet av förra veckan som människor gav sig ut för att demonstrera. Men nu saknas flera av dem som deltog i protesterna, berättar vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommerström.
Till exempel har jag fått uppgifter om att 6 stycken aktivister, demonstranter som har varit med och protesterat mot Hamas har försvunnit eller dödats. Och en är en 22-årig man som försvann i slutet av förra veckan. Hans döda, svårt sargade kropp lämnades på framför familjens dörr i Gaza. Och hans begravning igår omvandlades till en slags ytterligare demonstration, protest mot Hamas, där de sörjande då gick i processionen och ropade slagord som Hamas ut, till exempel. Så att det är ju inte riskfritt ändå. Även om demonstrationerna har fått hållas, så har demonstranter och specifika aktivister attackerats på andra sätt, som den här unga 22-åriga mannen till exempel.
Och det demonstranterna vill är alltså att få bort Hamas från att styra i Gaza. Är det ens möjligt?
Nej, det är ju det som är frågan. Alltså, de 18 års järngrepp har ju Hamas haft i Gaza. De står för alla institutioner, de står för allting som är statsbärande, samtidigt som de har det totala våldsmonopolet i Gaza. Så att det är inte möjligt så länge Hamas inte själva vill det. Men nu börjar det också kosta ekonomiskt det här för Hamas. Så frågan är om de inte på sikt måste börja tänka om. Speciellt om man vill ha en vapenvila, om man vill ha en långsiktig strategi, så kan det vara svårt att ha Hamas kvar vid makten. Och väldigt, väldigt många gazabor ser ju helst att Hamas försvinner och att man får någon ny slags teknokratregering kanske i Gaza.
Johan Mattias Sommerström intervjuad av Titti Schultz i P4 Extra. USA kommer inte att få Grönland, det skriver Grönlands nya regeringschef Jens Fredrik Nielsen på sociala medier. Uttalandet kommer efter Trump-administrationens upprepade uttalanden om att ta över Grönland och efter att USAs vicepresident J.D. Vance nyligen besökte ön. Och då hävdade att Danmark inte har gjort tillräckligt för att hålla Grönland och dess befolkning säkert. Det avslutar Ekos nyheter klockan 9 i studion, Tina Flodin.
P3 Vårmix.
April, april, din dumma sill. Ja, så låter det när 1 april står för dörren. Och en och annan lurefax försöker lista ut något kul. Men jag, Marie Hesthammer, kommer inte föra med osändningar. Det får musiken stå för här i P3 Vårmix, som enkom består av låtar där alla former av tokigheter eller lögner ska tonsätta den här timmen. Vi firar alltså First of the Month, som Bone Thugs and Harmony säger. Get to the front row, stay busted all night, we ride. Ready to black to wear, it's not at night. I give up my partner, they give me some yay, so double up till it's what you need. We got 20 good P.O.D. thing for the green leaf. Give it up for the first to show, but it lay low, cause the poor people when they roll so low. Break it, you can't get away, but it's all stay, yeah, yo, keep your bankroll. We're having a celebration, love to stay high. You can never leave, but it's time to grind. I'm down for mine, crime after crime. Finna creep to the bed, cause mom's got a grub on the grill. If we got the foe, oh, you know it's the first of the month. My jewels, we thugs for real. Wake up, wake up, wake up, it's wake up. Already dead. She said I'm around and go get in my stance. Watch, I make sure no one snatches my check. And that's the real man. Sold in the mail and put it up in my pocket. So let me hit it and land it down. Give me a dub about 10 buckets. But ain't no bucket ride that. Read up, hop on the 10 to the clip. Ready to
them up with them it does. And I can't shit them, and I gotta get there. Flair, flair, holler, holler. Say, Claire, got much to offer. When I'm a peeps on 93, I'll open the clock like for some dollars. So, get it back again, yeah, I wanna quarter out. Oh, most of my clutch just got the same. And we gonna run it all up to smoke. Tell them to change the hydro. We know what the cuts so the buck to the poke. Toss it to giggle, then roll with the ground on same mode. Running through the alley, get in the mallet. Hop at the second of sundown. No front from January, no 9 of December. I'm loving the first of the month.
Wake up, wake up, wake up. It's wake up, wake up. Claim and I swing on the double nine. Gotta find them dubs. Gonna get put it in a tug at love. What's up? Come and thug on my corner. Begging be a donor. St. Clair thugs don't like that. And selling them dummies. Making that money. Come back. Automatic sub crack. From the first to the 15th. Thug them up with the cheap. But I gotta save. Gotta come up. Put it all in the cup. Wanna get blowed in the corner store. Grab a couple loads. Start a roll to the bag. Count on my profit and add it to the stash. Gotta watch my back. See you later. Hey, be out to rob me. Fools. But never no shows and no losses. Don't be keeping these buzzers up off me. See, could've sold a whole block. Spend a couple bills, thug. Burn a lot of green on the
wake
first.
Up, wake up, wake up, it's wake up, to wake up. Waking up, feeling buzz up early in the morning. Stretching, I'm down and lightweight, bitch. Chug a leg, I take a fist to the dome. It's night, I got geek with my chug. But it is the stress, so I'm getting me hustle long. Hop on the phone, calling a crazy phone. Wanna know, did your OG check come?
She put me down.
I'ma hop on the bus with business.
You know, let's get drunk.
And I'm coming with a punch of that funk from home. Here I come, T, put me down. Oh God, how I love when it first come around. Now I'm freaking me black and mild. Running through time.
Cause see, the first get celebrated.
Rushing to the block, cause I wanna get faded. Looking on wild, cause I'm needing me hair braided. We heavy off into this game. Two to the first, just call me that pro. Slang them records from the east to the west coast, making that money all across the world, man. I ain't gonna say clear true, and I know the record late tonight, but I gotta make a living, so I ask the Lord to keep my homeboys high. We be coming up on ends, all about making more. Wanna first get a fifth, but don't flip. Getting live with the bump, that's poetic hustlers in the graveyard shift on the first.
Wake up, wake up, wake up, it's wake up.
Vi fortsätter på temat April's Fool med en låt som verkligen anknyter till just ordet fool. Det är Shantys Foolish från 2002. Och den här mjuka och släta pianosamplingen med den tydliga baslinjen kom ju självfallet från The Barge's Stay With Me som senare populariserades av The Notorious B.I.G. En låt som verkligen har fått leva vidare för varje generation och i Ashantis version handlar den om svårigheterna med att lämna en toxisk relation.
See my days are cold without you, but I'm hurting while I'm with you, and though my heart can't take no more, I keep on running back to you.